Det är en associativ podd.
Mm, det märker det. Det är jättebra. Vi tar något annat.
Du vet ju vad Noahs söner hette. Sem, Ham och Jafet.
Ja.
Det är därför man en gång om året äter semlor, hamlor och jafetistasbullar.
Nej, det visste jag inte. Det var nytt, tack.
Apropå Karl-Une Sjöblom, för det är ja. Nämligen ett gammalt Mosebacke monarkiskämt.
Okej, tack. Det tar vi.
Sveriges Radio.
Viss ro, Lille Palt. Ni lyssnar på Snedtänkt, programmet som tar upp sånt som andra program och poddar inte tar upp. Mitt emot mig sitter Kristina Mattsson. Välkommen tillbaka till podden.
Tack så mycket. Tack.
Vi har ju tidigare, alltså för en vecka sedan, pratat om skål, sup och bordsvisor. Och nu ska vi prata om vaggvisor. Och det här är två olika ämnen som eller olika fenomen som du har tittat på under din forskarkarriär.
Ja, alltså vaggvisorna är egentligen ganska nytt för mig. Och det i sin tur har att göra med min skuld till detta är min gode vän Bengta Klintberg för dryga året.
Den allestädes
uppdykande. I mitt liv ständigt närvarande. Jo, men vi var på väg från Uppsala där vi hade varit i något sammanhang. Och sen så klagade jag för honom och sa, vad ska jag göra nu? Nu har jag ju skrivit om det och jag har gjort det och jag har gjort det och jag har gjort det. Och då sa Bengt, jag tycker du ska titta på vaggvisorna. Ja, sa jag. Det tyckte jag var en jättebra idé.
Men varför tyckte han att du skulle göra det? Varför tog han inte det själv?
Jo, därför att han hade börjat nosa på det. Men själv håller han på med ordspråk och talesätt, så han har inte tid med vaggvisor. Och dessutom är jag visforskare, så att det var väl, ja. Och då tänkte jag, men det låter ju kul, för att vaggvisor är ju precis som skålvisor som jag ju annars då har sysslat så mycket med, en småvisa om man så vill. Va? Den är inte, det är en strof och den har en uppgift. Skålvisan att du ska skåla och vaggvisan att barnet ska somna. Och så satte jag igång.
Och i bägge fallen så kan man väl prata, förutsätter jag, om folkliga traditioner. Att det kanske är många gånger svårt att hitta en upphovsperson. Samtidigt som jag kan nämna exempel på vaggvisor som har en upphovsperson.
Ja, vilken då?
Cornelis vaggvisa.
Ja, den som han skrev till sonen.
Sov nu lille prinsen min, när jag släcker ljuset. Far ska gå till sin maskin, mor ska vakta huset. Sov nu prinsen du som kan, far går till fabriken han. Jobbar hårt som katten hela långa natten.
Men jag kanske inte tycker att det nödvändigtvis är något annat än en visa som han kallar en vaggvisa. Därför att det är ju egentligen estradmusik om du så vill. För den sjunger han ju från scenen. Och den har ju ett budskap som riktar sig till en vuxen mer än att...
Ja, just det fallet skrev han ju det till den nyfödde Jack. Jo. Alltså det är nog från början alltså, någonting han har sjungit fram vid sängen.
Budskapet är ju ändå lite så att det har liksom en bäring för en vuxen lyssnare. Jag har nog varit leta lite mer då inledningsvis, eller kärnan i det jag har funnit kanske vi ska säga. Det är ju den där visan som... När du sitter där med ett litet barn i famnen som jag nästan alla har gjort det. Och det där barnet är så litet och kanske är oroligt och man vill att det ska försöka börja sova eller någonting. Och så börjar man nynna eller man börjar med små ljud. Alltså sov, sov, och sys, sys, och viss, viss. Och det här som vi har hållit på med hur länge som helst. Eftersom det är liksom en ursprunglig känsla både hos män och kvinnor när du sitter och vaggar barnet i famnen. Det är visorna som har vuxit ut ur den situationen som jag framförallt har varit intresserad av.
Ja, jag förstår. Men jag tänker, jag kan också sjunga den som jag citerade inledningsvis här. Viss ro, lille palt, leka får du sedan. Alla musbarn ja. Överallt sover alla redan. Mm. Som Torben Egner skrev, som ja. Är med i Klas Klättermus då.
Visslor, lilla palt, leka får du sedan. Alla musbarn överallt sover alla redan. Somna sött i vaggan du, jag ska inte störa. Reven sover också nu med svansen under örat.
Klättermusens visa, precis.
Ja, alltså det är väl en vaggvisa.
Det är en vaggvisa, det är en vaggvisa för klättermusen, absolut.
Ja, för att jag har sjungit den medan jag har visat mina barn.
Ja, ja.
Och då är det,
ja, ja. Och det
verkligen en vaggvisa.
Ja, ja, ja. Och sen är det ju så här att det är ju dessutom så att jag ska inte säga emot det när det gäller Cornelis vaggvisa där. Men det är ju också så här att de här barnen, de är ju så otroligt små så att man kan sjunga vad som helst för dem. För det spelar ju egentligen ingen roll. Bara
ja,
håller en någorlunda lugn ton och ja.
Ja, nej, faktum är att den visar jag oftast sjöng som vaggvisa till mina barn. Det var en helt annan Cornelis-låt, alltså Ballad om en gammal knarkare.
Ja, just det.
Den
precis.
Brukar jag sjunga, för den har så många verser.
Ja, men absolut. Och du kan ju fråga många vad har de sjungit, och då får du ju den där typen. Det kan ju vara allt från politiska sånger till någonting annat, va? Och det betyder ju också att när man tittar på det här äldsta vaggvisematerialet så är det ju det att man kanske är lite fördomsfull och så tänker man, vaggvisa, det måste väl ändå vara någonting djupt och sött och lite så. Nu har ju du redan sagt att det behöver inte alls vara.
Nej.
Men tittar du även på det material som finns nedtecknat och sparat i arkiven så är det så att en del är ju helt oerhörda. Det kan ju vara så att säga, det kan vara liksom att du beskriver barnet som att de har sov lilla barn, stor rumpan som en kvarn, och den där typen utav rim som plötsligt kommer, vad som man blir helt förskräckt, va? Eller vagga lite på att tjäna med en kaka, om jag inte kakan får så ska ungen få ligga och skrika. Det är sånt, va? Alltså jag ger det stryk om inte du sitter skriva.
Rim, ja precis, för det har jag stött på, alltså just de här som hotar barnet med fysisk korrigering, om de inte omedelbart slutar
om
skrika.
Om de inte slutar, jag så tyst med det. Och det här är alltså då vaggvisor som verkligen har gått i tradition. För att en sak är att du själv, om du är helt utmattad och uttröttad och det lilla barnet inte sover, så kan du säga, nu får du väl och så vidare, sluta skrika, och då kan man ju sjunga, nu får du väl så typ, någon sån där upptäckning jag hittade med någon som hade sjungit för ett barn som inte upphörde att skrika, därför varje gång så hon sjöng så tog hon den om och om igen och sjöng starkare och starkare och starkare, och barnet skrek högre och högre och högre, förstår man kanske?
Ja, jo det ja, men det här är ju visor som såklart har liksom, framförallt förutsätter vi framförts i en mycket specifik situation, och så många gånger kanske också har uppkommit ur den situationen. För det finns ju också exempel på olika liksom, artister och sångskapare som, den här sången skrev jag från början, det var någonting jag låg och sjöng för min dotter. Thåström har någon sång, en vacker sång som man, då har han liksom berättat att ursprunget var att han låg och vissade sin dotter.
Jag önskar dig allt vackert, för du det bästa som jag vet, det bästa som jag vet, det bästa som jag vet.
Men en sån sång som Tolmos vaggsång som jag har sjungit.
Som är ganska ung i sammanhanget.
Ja, den har väl en upphovsperson.
Den har en upphovsperson.
För den finns med i Nu ska vi sjunga.
Ja, och den har en upphovsperson, en kvinna vars namn jag precis för ögonblicket inte kommer ihåg.
Ja, för det är inte alldeles Tegnér, utan det är
någon
av hennes kollegor.
Hon skrev den på 1920-talet och den blev hon absolut mest känd för.
När trollmor har lagt de 11 små trollen och bundit fast dem i svansen, då sjunger hon sakta för 11 små trollen det vackraste ord.
Det jag har varit ute efter mest, det är ju alltså de här riktigt folkliga traderade. Och då är du ute och letar århundradena bakåt i tiden. För det är ju med såna här visor som, med skålvisor ungefär och andra såna här småvisor. De som har varit ute och upptecknat och letat efter traditionen, de har inte bekymrat sig särskilt mycket vad som försiggår i den där vrån där barnet sitter och ska sova. För det här har framförallt varit en tradition som har varit burit av kvinnor.
Ja, precis.
Och som inte har varit
två negligerade grupper i befolkningen.
Och det betyder att du hittar som första uppgift när de hittar oss på 1600-talet, och då är det mera att man vet att någon har sjungit en vaggevisa, men du får inte veta vad.
Mm.
Utan det är bara uppgiften att det har funnits en vaggevisa. Och, eller en lyllosång som man också sa. Att de lullade och vaggade, det är liksom samma ord.
Ja, just det. Begreppet stå lull.
Ja, det är väl egentligen att du, du ska ha någon att somna.
Ja, är det det? Jag tror det står lull var att man står
ostadigt.
Jag
står lull att det står stadigt, ja, du menade så. Ja, 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 just det, precis. Men då har jag alltså håller på här och letat och hittat. Och det är väl inga sensationella saker jag hittar egentligen. Därför att det visar sig
hur okay, det är.
Det är inte värt att hålla på och prata om det. Men det som är lite järvt och modigt av mig är att jag överhuvudtaget tar itu med det. Därför att redan på 1840-talet så börjar man efterlysa att någon borde göra en sån här utgåva med vaggvisor. Men ingen har gjort det. Och anledningen är att ingen nog har sett sig uppgiften mogen, därför att precis som vi har nyss sagt, nämligen det att det är ju nästan vad som helst kan användas som vaggvisor. Och då är det här att vaggvisorna, om vi tittar långt tillbaka, de här små visorna som är på en strof, de kan både vara en visa som du sjunger och vaggar, det kan vara en vallvisa, det kan ha varit en danslek eller en sånglek, eller det kan vara någon småvisa, vilket som helst. Så att det går inte egentligen att stoppa in dem i en påse och så säga att det här är vaggvisor, för allt bara glider runt. Men jag har ändå gett mig in på det här, därför att det finns ju ändå att man kan se liksom, i ett material så kan du se, man brukar prata om man ser tendenser, du ser ju att så här har man gjort, va? Och då kan du ju se till exempel att det är framförallt två melodier. Alltså dels är det ro ro till fiskeskärs melodin. Det är en melodi som är den allra mest använda till vaggvisor förr i tiden.
Och den har vi bara hört i just vaggviseform. Den har inte som ett ursprung tidigare än som vi känner till.
Det är precis, alltså, utan den har bara varit använd så. Va? Och det som är, det har diktats ett otroligt med texter på den. Hur mycket som helst. Va? Och det verkar som att i och med att du har melodin som bas, va? Så använder du den och sen lägger du på nya texter. Så att idag när du tittar, då uppfattar vi som att en vaggvisa är bara en strof. Men när man använder de här för att vagga barn, då kunde du rada många, 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 många efter varann. Och jag hörde en otrolig inspelning som jag hittade som Sveriges Radio gjorde på slutet av 40-talet i Storuman efter en kvinna där. Hon sjunger alltså 10 eller 11 olika texter rakt av på vaggvisemelodin. Och alla är gamla texter. Och då är det antagligen så att sjunger hon den första texten, och sen så kommer hon, när hon sjunger, så kommer hon på nästa, och så kommer hon på nästa, och så kommer hon på nästa. Det enda är att hon i den här inspelningssituationen sjunger lite starkt, men det är väl därför att Sveriges Radio har sagt att det ska höras i mikrofonen. För att det gjorde hon antagligen inte när hon vaggade barn. Men det är ett väldigt spännande exempel.
Men det här alltså spelades in i Essas barndom, eller är det Ulf Federal-lagtiden?
Ja, före till och med. Det är Mats Svanberg och Olof Forsén som gör inspelningen i Storuman.
Ja, just det. Och, det, och det här är ju lite, också lite radiohistoria då.
Ja, det är radiohistoria.
Det här var olika män som åkte runt alltså i stugorna och ut i skären och så här, och samlade
absolut. Och
dokumenterade.
Den här radiohistorien är väldigt spännande, därför att det som hände var ju då att Mats Svanberg som var musikproducent och egentligen skulle spela in kammarmusik och sånt, men han genomgick någon slags väckelse då han upptäckte att folkmusiken hade kvaliteter som ingen pratade om, för att den spelades aldrig i det skicket i radio, i sitt naturliga skick så att säga. Och han kunde då på 50-talet med gott stöd från radioledningen, värd att märka, faktiskt göra regelrätta dokumentationer utav folkmusik, visor och låtar runt om i landet. Och det är ett otroligt intressant material, därför att han har ju spelat in personer som har traditioner från mitten av 1800-talet.
Ja, han hittade, det fanns en äldre dam, får man väl säga, som jag tror bodde i den finska skärgården, alltså svensk språk, och som Svea någonting.
Du tänker på Svea Jansson.
Ja, precis. Som hade ett enormt material i sig.
Ja, hon sa ju själv att nog kan jag 1000 visor, sa hon. Och du nämnde Ulf Peder Olrog, för att Ulf Peder Olrog, han är ju också en viktig person i både visforskar och i radiosammanhang, därför att han började ju med visforskning, och han höll på med skillingtrycksvisor framförallt. Och han undersökte, som säger, frekventa visor i skillingtryck, alltså sådana som hade tryckts väldigt, väldigt många gånger i det här tryckmediet skillingtryck. Och så satte han upp de här i bokstavsordning. Men det fanns ju inga melodier i skillingtryck, det fanns ju bara angivelser hur de skulle sjunga. Och då träffar han Svea Jansson, och sticker han till henne en sån här lång lista och säger, varsågod och sjung! Och så fick hon börja på A och sjunga första melodin till den visa som började på A, och så sjöng hon igenom alla hon kunde. Och det var ju bara för att de ville ha melodin, de ville bara ha första strofen av varje visa, de ville inte ha hela texten. Och hon kunde massor av den där. Det är ju helt genialt tänkt, om man tänker efter, va?
Och näcken har ridat sig till kyrkan fram, och näcken har ridat sig till kyrkan fram, på henne undra kvinna, på henne undra man med den äran. Och näcken han rider sig till elva blå strand, och näcken han rider sig till elva blå strand, där skält han sköna jungfrun i stridande ström med den äran.
Ja, men den här Svea Jansson var väl ett fenomen på 60-talet. Hon uppträdde på Vispråmen Storken och så. Alltså den,
jag
vet att hon gjorde det.
Det kanske hon gjorde. Och då hade hon ju så att säga fått ett, om vi använder ordet, genombrott. Och det hade att göra med att det var tre sångerskor som Mats Arnberg så att säga upptäckte, om vi använder det ordet. Och det var Svea Jansson, Lena Larsson i Ytterby i Bohuslän och Ulrika Lindholm från Raukasjö i Jämtland. Och de här spelade han in, och han fick ju kontakt via dem, jag vet inte om det var alla tre, men i alla fall Ulrika Lindholm fick han ju via att de radio och det samarbete med någon av de här akademierna ordnade en efterlysning av bästa folkvisan. Sitter folk hemma och så skriver de ner sina visor. Och så vann de pris, och så sökte radion upp dem sen och spelade in dem, och så var det med det, va? Men inspelarna gjordes, och sen kom de upp på estraden tack vare att Arnberg tog upp dem på estraden, så att de framträdde som vissångerskor på estraden.
Ja, precis. Jag säger någonting om visans liksom hipness faktiskt på 60-talet. Ett vis på med Storken, som idag var liksom ganska ungt kodade. Ja. Uppträdde ju Cornelis och Fredrik Åkerström och Finn Zetterholm och den generationen. Men de tog också dit den här Svea Jansson, som väl då var, gissar jag, 80 plus i alla fall.
Jag har kommit ihåg nu när hon var född, men det jag var säkert mellan 70 och 80 i alla fall. Det måste hon ha varit, ja.
Och sen fick komma dit och så kommer du.
Hon flyttade till Sverige sen på 70-talet. Så att när jag började med folkmusikprogrammen på radion, då levde både hon och Ulrika Lindholm fortfarande. Och jag kommer ihåg att Mats Arnberg ibland, för jag jobbade ju tillsammans med honom, att han ibland ringde till dem och tilltalade dem med lite sätt man gjorde på den tiden. Han sa, tant Ulrika. Hur står det till, tant Ulrika?
Ja, just det. Och de i sin tur då, det var det här du sa, de var ju uppvuxna då med ett material som de kanske lärt sig av sin farmor och mormor.
Mycket lång tid tillbaka, va? Det var ju väldigt spännande. Och de har båda väldigt mycket småvisor på repertoaren. Och Ulrika Lindholm är väldigt speciell, för att de stora majoriteten av hennes visor, de lärde hon sig i Raukasjö, alltså i nordligaste Jämtland, som är där det är väglöst land. De fick alltså elektricitet där, tror jag, för kanske, kan det vara 20 år sedan eller något, va?
Skojar du? Alltså,
nej, jag skojar absolut inte, för att de drev elen med eget kraftverk fortfarande i början på 2000-talet.
Men de hade tillgång
men
till elektricitet.
Men de hade inte liksom, och skolan var så långt borta som måste åka skoter, det råkade vara vinter när jag var där, som fick åka skoter med dem ner till skolan och så vidare.
Men de använde inte fotogen in på 2000-talet?
Ja, nu blir jag, det kanske de hade, jag vet inte. Ja,
de var inte beroende av...
Nej, de var inte beroende, men de hade inte kraftel på det sätt som vi har idag.
Nej, men hon växte ju som helst upp på ett ställe där
och vi... Och i slutet på 1800-talet. Och ändå en oerhört rik tradition som hon sannolikt fick via farande som kom mellan Norge och Vilhelmina, som passerade där och sov över. Det fanns bara två gårdar i byn, men de sov över och så lärde de sig visorna. Så hon sjöng ju visor av Bellman som är helt muntligt traderade ända sedan 1700-talet, förstår man, har sett textet som är. Så det är väldigt spännande.
Ja, för att om vi då går tillbaka till vaggvisorna specifikt, så tänker jag mig fördomsfullt att de kanske inte har liksom skrivits ner så himla mycket, utan nej, att det är väl väldigt mycket från mun till öra.
Ja, men, ja, det är precis det. Jag tycker inte alls du är fördomsfull. Det är nog en beskrivning av hur det ser ut. Och det betyder att du har de första uppteckningarna som du verkligen får, där du har tecknat ner en muntlig tradition som rör vaggvisor. Det är alltså då 1810-talet, när det fanns en figur som hette Erik Drake som åkte runt i Östergötland. Och de melodierna och texterna, de trycktes sen i Arvidssons svenska fornsånger 1840-talet. Men så att, och det här är, det går säkert tillbaka på 1700-talstradition, men det finns ingenting från 1700-talet. Det finns inte inskrivet i vissamlingarna. Ingen skriver ner det, för det är ju inte en intressant diktning på det sättet.
Men den här Erik Drake, han är då någon sorts nationalromantisk pionjär eller så?
Ja, han blev nog ombedd av andra pionjärer. Han var liksom i den kretsen som rörde sig i de här delarna.
För så tidigt 1800-tal har vi inte det stora dokumenterandet. Har det börjat redan?
Ja,
då?
Det börjar där. Det börjar på 1810-talet. Det är då det börjar. Det är som i spåren av göticismen, eller när göticismen blomstrade, när romantiken kommer, då blir man intresserad av folkets visor. Men för det mesta inte småvisorna. Du är intresserad av de ålderdomliga balladerna. Det som man har en känsla av är väldigt, väldigt gammalt.
Ja, det finns ju absolut någon sorts kulturell gradering.
Det finns absolut.
Även när man liksom tittar, det här är liksom folkets kultur, även den graderar man.
Absolut.
Det här är de fina folkvisorna och här är de fula.
Ja. Längst ner kommer då egentligen också traditioner av småvisor karaktär. Och sånt som är också kanske var väldigt, väldigt vanligt. Man letade efter det ovanliga. Och det vanliga fick stå över tills framtiden skulle komma när man ville titta på det.
Men redan på 1810-talet så nedtecknar Erik Drake ett antal.
Ja, just det. Det fanns
och då var han och knackar på i Pörten och Torp.
Ja, jag kan inte riktigt svara på hur det gick till, men det är där du hittar de här första. Och sen så är det lite spännande, för att det fanns alltså en lustig gestalt i dina hemtrakter som hette Nils Lilja, och han gav ut en vissamling som hette just Vaggvisor, som kom, om jag inte minns fel, 1841. Och han samlade verkligen in visor, och han samlade in traditionella vaggvisor i den här. Så att det är faktiskt väldigt speciellt. Och han var ett original på många sätt och vis, har jag förstått. Han var intresserad av trädgårdsskötsel, och han var, alltså det var de flesta inte på den tiden. Och han gav ut väldigt mycket småskrifter av olika slag och var botaniker och allt möjligt. Och samlade vaggvisor.
Jag är inte bekant med Nils Lilja.
Lilja och violen som kom 1841. Och sen kom det, två år senare tror jag det var, så kom det ett skildringtryck med precis samma visor. Och som var tryckt i Lund. Och där jag misstänker starkt att Lilja gick och fick de där tryckta. Så att han skulle kunna sälja ännu bättre av sina visor än vad han gjorde i visboken. Jag har inga bevis, det är bara en misstanke.
Ja, men det finns indicier. Det finns saker som pekar i den riktningen.
Ja, jag tycker det. Att de är precis lika och tryckta i samma ordning.
Ja, men visst, absolut. Men fortfarande bara indicier.
Ja, precis.
Men vi har lite kött på benen när så här 180 men, alltså, år senare antyder.
Men om jag kopplar tillbaka till de här då, när du sitter och sjunger på samma. En sak som är väldigt tydlig, när du kan alltså inte säga det här är en vaggvisa, det här är en vallvisa, eller så. Eller du kanske kan det, men du inte kan. Det kan man diskutera. Men det är att det finns en massa, det är ungefär så att de som sitter och sjunger, så har de en hel verktygslåda, ungefär som de har en hel legosats. Och så tar de den legobiten som är till exempel Jökengal. Så tar de legobiten Jökengal, och sen har de då Löken växer, och så tar de den och så sätter de in den. Och så sen Mor nystar garn, tar de den och så lägger de in den, och så tar de in en byggvis som heter kanske Katten hänger i gran. Och de här byggstenarna, de hittar man i massor av visor, men sammanhangen där de uppträder kan vara helt annorlunda.
Men är det då alltså rimbara strofer? Alltså barn och garn rimmar?
Ja, men precis. Och mor mal maltet, och, eller far stampar saltet och mor mal maltet. Det är ungefär sådär, va? Det är rimmen, va? Och så tar de här och så lägger du in dem. Och det här kan, den som får lust att ordna och lägga alla blåa legobitar i en låda och de röda i en och så vidare, det går inte, va? Därför att det bara går i varann hela tiden.
Och om man då, om vi då liksom behåller den här Lego Beats analogin, alltså då ska man då passa in de här på olika melodier.
Ja, det är nästan alltid Fiskeskärsmelodin.
Det
var ju det som var poängen, va? Att har du Fiskeskärsmelodin, då kan du plocka lite som du tycker. Och sen kan ju de här som du sjunger bli då en typ av familjetradition som förs vidare på det sättet. Va? Men det går inte, du kan inte liksom sätta, det här är så, låter den. För den låter inte så, den kan lika gärna låta på det där andra sättet. Helt förvirrande för den som har ett anlag att klassificera väldigt noggrant. Mm. Så det är därför ingen har vågat ge sig på det utom jag.
Nej, precis. Man tänker att många arkivarier och forskare har väl en släng i alla fall av OCD.
Ja, ja, absolut.
Och då,
det tror jag.
Det här blir jobbigt. Hur klassificerar vi detta nu då? Men okej, alltså på 1810-talet så började det dokumenteras lite grann. Men det är i alla fall, då finns det en man då, den här Drake, som har en...
Vi ska inte hänga upp oss för mycket på honom. Han är en bidragsgivare till den här Arvidsson. Arvidsson var nog viktigare när han förde det till trycket. Eftersom han hade andra meddelare också som hjälpte honom.
Ja, vem var Arvidsson?
Alltså,
var...
Arvidsson var han finlandssvensk och han gav ut den här Svenska fornsånger i tre delar. Och där han i ett av banden har tryckt just småvisor. Och det kom att bli normerande för hur man uppfattade de här visorna framöver. Därför att många, man kan säga så här, du har haft dels en muntlig tradition som har levt där du har sjungit vaggvisorna och inte brytt sig om vad som har funnits i skrift. Men sen har du de som börjar titta på vad som finns i skrift. Och då kommer på slutet av 1800-talet, då börjar man ju bli intresserad av det här med barnkulturen. Och du har Johan Nordlander som ger ut Svenska barnvisor och barnrim. Och då visade det sig att det här med Arvidsson, han är en väldigt viktig milstolpe. Och sen kommer Nordlander, Svenska barnvisor och barnrim. Sen kommer det sådana här som heter Barnkammarens rim och så vidare. Och när Alice Tegnér börjar göra sina visor runt sekelskiftet från 1890 och framåt när Sjung med oss mamma kommer. Då har hon haft nytta av de här utgåvorna, för där har hon hittat texter.
För hon var inte bara komponist, utan hon var också samlare.
Ja, eller, alltså, samlare i alla fall till sin egen nytta, för att hon ville ha texter till, från början var det väl de egna barnen. Och i vissa fall då har hon tagit de här folkliga texterna och så har hon då gjort nya melodier, vilket kan ju ha vara en orsak till det. Det kan ju vara att hon faktiskt bara har sett tryckta ordet och inte vet att det har funnits en folklig melodi, så att hon har gjort en ny melodi till. Till exempel om du tar Samuel Hedborns Uteblåser sommarvind som han skrev 1813 och som han skrev på... Det som heter Dalvisans, eller Fiskeskärsmelodin använde han förresten först. Och sen en annan melodi också. Men Alice Tegnér, hon skriver en ny melodi. Och den nya melodin, det är den som vi idag sjunger Uteblåser sommarvind på.
Uteblåser sommarvind, göken gal i högan lind. Mor, hon går på gröna näng, där barnet blomster säng. Tralalalalala, tralalalalala.
Om vi kommer till närmare vår egen tid, så Lennart Hälsing, han gjorde jättemycket för barn. Alltså det vet vi att han, alltså barnvisor och allt det här, hans egna diktningar. Men det vi inte alltid vet är att han också var väldigt intresserad av det folkliga materialet. Och han har själv berättat hur han gick till Kungliga biblioteket och beställde fram just Arvidssons Svenska fornsånger och tittade i den. Och där fick han säkert inspirationen till en vissamling som sen hette Katten blåser i silverhorn. För just Katten blåser i silverhorn, det är en sån där byggsten som jag pratade om, som man hittar i de folkliga vaggvisorna. Katten blåser i silverhorn, han kan förekomma i alla möjliga sammanhang. Och Lennart lyfter upp det och låter en vissamling heta Katten blåser i silverhorn.
Det är hans debut, va? Jag tror det är hans första diktsamling, den som kom 45,
ja,
samma som
den
Pippi Långstrump.
Den kom väldigt tidigt.
Och första Mumin-boken.
Ja, den kom väldigt tidigt. Men alltså, han hade så tydligt inspirerats av det här äldre materialet.
Och ja, med, han ägnar ju sig mycket också att översätta så här nursery rhymes från England, ja, alltså, ja. Humpty Dumpty och även från tyskan, vet jag.
Ja, men så att det här är liksom, man kan se de här trådarna väldigt tydligt. Och en annan visutgivare som också betyder väldigt mycket för barnpedagogiken, det var ju Knut Brodin.
Mm, som skrev melodier åt Hälsing.
Ja, absolut, han skrev ju till Hälsing. Han skrev ju Här dansar herr Gurka till exempel. Ja. Men Brodin hade ju på 30-talet så var ju Brodin musiklärare på det som hette Olofsskolan, som var en sån här pedagogiskt annorlunda skola som fanns här i Stockholm. Och då lät han ju göra till musikundervisningen, tog han fram material och då vände han sig till äldre källor. Han gick till som Arvidsson, men han gick också till andra och till uppteckningar som barnen fick sjunga och använda. Och sen gav han ut bland annat en bok som hette Vid vaggan som kom 1935. Och det här är också då en annan epok, va? Och Lennart Hälsing och även då så att säga Astrid Lindgren fortsätter det här nya sättet att se på hur barnkulturen var. För att Alice Tegnér, det var ju mera de här lite snälla och fina och rara barnen som höll sig i barnkammaren och hade borstat hår och rutig klänning eller förklä med volang.
Ja, just det. Och det finns kanske i många av hennes visor finns det kanske lite mer ett didaktiskt anslag.
Mera så här, pekpinnar, ja.
Lite mer uppfostrande.
Uttalad tanke än vad det, där det andra är mera roligt och tillåtande. Och när Lennart Hälsing skriver om de folkliga vaggvisorna som ibland innehåller rent burleska inslag, Ekon gick på ängen och drog till exempel, när han då har hela fågellivet som assisterar honom med ugglan som går med sitt utslagna hår och långa klor och räfsar och så vidare. Då säger ju Lennart Hälsing att nu ska vi inte bekymra oss så här, det ska vara så här. Så ska det vara i den här världen.
Kråkan räfsade, skatan slog och lilla gråkatten han körde. Inte kör jag mer idag, inte kör jag mer en dag. Idag förrän jag får $12.
Alltså, då liksom genren, vaggvisa. Alltså, det känns ju som att den är ganska lätt att begränsa.
Nej, eller inte alls.
Nej, för det var det som var min följdfråga. Är det verkligen det?
Nej, det går ju egentligen inte. Va? Jag menar, jag säger, det uppgiften som jag har satt mig för att ta i tur med, den går inte att genomföra.
Nej, precis. Men även om jag nu har liksom gått och sjungit liksom balladen om Brigham av Hull för mina barn, så, ja. Så är det ju bara för den sakens skull ingen vaggvisa.
Ja, men alltså det man skulle kunna möjligen nu, jag började tänka på det, kan man än göra så här, va? Tänkte jag. Skulle man kunna begränsa så någonting som man kallar för de egentliga vaggvisorna. Mm. Och de egentliga vaggvisorna, de har i så fall barnet i vaggan i centrum.
Det är alltså den fysiska möbeln, vaggan,
nej, utan barnet som ligger där som ska vagga. Så om du uppmanar det lilla barnet som ligger i vaggan att nu ska du sova. Sov nu lilla ungen min, eller hur det nu kan vara. Va? Och då blir det inte så himla många visor kvar som är sådana. Därför att den stora majoriteten, som då även i uppteckningarna, där man säger det här är en vaggvisa, den har sjungits som vaggvisa, det handlar om helt andra saker. Och det kan lika gärna vara att det är en barnvisa, eller att man kan, eller alltså en visa som man har sjungits för lite större barn, eller att det är en visa som du har sjungit när du har barnet i knät och håller på och leker med det, eller att det är en visa som kanske en gång i tiden har varit för större ungdomar eller för unga vuxna. Och då tänker jag mer på danslekar och sånglekar som man lekte i början på 1700-talet. Och sådana texter som plötsligt då förändras, och så, eller de förändras inte egentligen, det är samma texter men som blir för vaggvisor. De tar till exempel Katten och killingen, De trätte om vällingen, aj aj sa källingen, jag brände mig på vällingen. Det har ju ingenting med något barn som ska sova, utan den fungerar som en visa som man då först hade som dansvisa och sen så vaggar man barnet med den.
Katten och källingen, de nappade som vällingen. Katten slog källingen, så han föll i vällingen. Aj, aj, sa det källingen, jag brände mig av vällingen. Jam, jam, sa det katten, du kunde ha unnat mig få hatten.
Jag tänker på en ganska bekant visa som ju ofta har använts som och presenterats som vaggvisa. Alltså Byssan Lull, som ju Evert Taube tar åt sig äran för. Alltså, han ger ju ut den samtidigt som man säger, den här sången som jag har skrivit, den hörde jag som barn.
Mm, precis, det var väldigt bra att du formulerade precis på det sättet.
Han säger ju nästan uttryckligen så.
Ja.
Jag har skrivit den här sången som jag hörde som liten.
Byssan Lull kokar kitt. Den full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Byssan Lull kokar kittelen full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Den ene är så halt, den andra är så blind, den tredje har så trasiga kläder.
Ja, och det är intressant med just Byssan Lull, för att det var ju en vida, vida spridd vaggvisa, väldigt, väldigt känd, och har sjungits fortfarande i massor av varianter. Svea Jansson har sjungit den, Ringa Lindholm, alla de här storsångarna har sjungit den, alla kan sina egna varianter, men Taube då, hans version har ju väldigt många, många fler verser. Och det är ju med skeppen som går på haven och hela det här. Va? Och då, alltså har han skrivit dem eller har han inte? Och då är det ju så att det finns ju en uppteckning som är gjord av Olaus Olsson som han gjorde 1924. Och som han gjorde efter Taube på Vinga. Det vill säga, nej, det var efter den som hette Palmer tror jag. Som hade den efter Taube på Vinga. Det vill säga, det är en släkttradition från Taubes familj. Och det är alltså samma ord som Taube har. Det är bara det att Taubes är lite mer friserad och lite anpassad till texten. Så att det finns ju ibland så säger man att Taube bara har använt första strofen och har diktat på de andra. Men det tror faktiskt inte jag. Jag tror du formulerade det väldigt elegant där när du sa att jag tror alltså att han har tagit familjetraditionen och hux flux så blev det hans. Mm. För att även om han gav ut den 1919 så är det ju uteslutet att du kan hitta en uppteckning tre eller fyra år senare som är gjord på Vinga och där texten är så pass artskild ändå än vad Taube är, så det kan inte vara hans text.
Ja, precis. Alltså Evert Taube växte upp i en ganska stor syskonskara på Vinga, hans far var fyrvaktare och så. Och, alltså, i familjen Taube vet vi, eller pekar allting på, så fanns den här visan i ungefär det skicket som Taube sen signerade.
Och som finns nedtecknad i det skicket på Västsvenska folkminnesarkivet.
Ja, och det låter ju liksom väldigt fräckt när man betänker detta, men var det så fräckt i sin samtid? Så
nej, det tror jag nog.
På samma sätt som vi gör idag.
Jag tror nog inte egentligen att det var det faktiskt. Jag tror att det, alltså då på 20-talet då hade upphovsrätten varit reglerad inte ens riktigt i 100 år ordentligt, även om man hade dragit igång försöken i början på 1800-talet. Men fortfarande 1850 så använde man ju texter och snodde fritt utan att man ens funderade över det. Alltså, jag har ju ägnat mig åt Theodor Öberg och han i vissamlingen Filikromen, där trycker han ju visor som Dahlgren, han med Värmlänningarna, har gjort. Och de trycker han rakt av och skriver att det är Dahlgren som har gjort texten. Men jag har hittat också en korrespondens där han vänder sig till honom och frågar, får jag använda det här? Och varför han frågar det är en gåta eftersom inte upphovsrätten var klar som sagt. Och Dahlgren skriver, det här i hans dagböcker, han skriver att han tyckte det var jättekul att han hade frågat. Men det är ju aldrig tal om någon ersättning. Och det är ju mera det här att... Och så är det ju sen, det börjar fungera, men jag tänker men när det gäller ett visgods så kanske till och med är lite enklare och lite så va. Och vi vet ju inte situationen när Taube sjöng Byssan Lull första gången. Han har ju lite olika förklaringar och säger det var den stunden eller det var den stunden och så vidare. Va? Så det finns ju andra sådana här, till exempel Lillebror Söderlund, han brukar sjunga den här kavaljersvisa från Värmland. Det är ju också en folklig visa, men ibland kan man ju till och med se att den har tillskrivits honom fast han har absolut inte skrivit den.
Det gör detsamma vart jag kommer när jag dör. Det gör detsamma vart jag kommer när jag dör. De vänner det har jag på bägge ställena. Det gör detsamma vart jag kommer när jag dör.
Jag beror det där lite grann på att vi liksom under 1900-talet har börjat få en helt annan syn. Alltså man har liksom höjt upp upphovspersoner. Det är liksom, det är viktigt. Alltså den här sången är liksom finare. Om ja, den har, ja, om det, den har ja. en känd upphovsperson.
Jag tror faktiskt att du har en poäng där. Jag tror faktiskt att det kan vara så.
Jag inbillar mig det. Vi inte riktigt förstå det här. Att det finns liksom ett enormt arv av liksom strofer, ja. Melodisnuttar som precis ja, som du säger, ja. Har liksom använts i olika byggsatser och blivit... Ingen vet vad de har sitt ursprung.
Ja, och backar vi tillbaka ännu, om vi räknar år, nu kommer vi faktiskt nästan 200 år tillbaka i tiden, så skrev skallen Olof von Dalin, han skrev då en visa som börjar Skatan sitter på kyrkotorn och sen så och gåsen läggs i gryta i nästa rad, och det är alltså det är 5-6 strofer, och alla de här stroferna är egentligen typ av de här byggstenarna som jag pratar om. Och,
ja, det rimmar ju dessutom, katten blåser i silverhår.
Ja, exakt, jag skrev den också på Fiskeskärsmelodin. Men visforskaren Richard Steffen på 1880-talet eller så, när han skrev en bok som heter En strof i nordisk folklyrik, då säger han, det här är den bästa folkvisa en skald någonsin har diktat, säger han om Dalins text. Men tänk om Dalin inte har skrivit hela den här. Alltså det är ju ingen litteraturvetare som har varit så fräckt och sagt så. Utan man utgår bara från att naturligtvis måste vara Olof von Dalin som har skrivit den, för han var en stor skald.
Och så vilka är Dalins mest kända verk? Var det han som skrev Sagan om hästen?
Ja, just det. Och Den svenska Argus gav han ju ut. Och
just sen det, var det, tidskriften. Den svenska Argus.
Ja, precis. Och så gav han ju ut väldigt mycket, mycket dikter. Många dikter.
Många.
Sned tänkt.
Jag noterar att du använder liksom begreppet småvisor.
Ja.
Är det som ett begrepp? Alltså jag förstår ju såklart
ja,
vad det innebär.
Ja, det kan man nog säga att det är, tycker jag nog. Annars så skulle du kunna säga enstrofingar, och det låter ju lite styltigare. Men om du pratar om det som småvisor, då är det visor som består av en, högst två strofer.
Ja, och en strof är en fyrrading.
En fyrrading för det mesta, ja. Ja. Ja, precis. Tycker jag vi kan säga.
Ja, för jag vet inte om du sa det innan eller efter, jag tyckte på räck, men att du generellt har intresserat dig mycket för småvisor.
Ja, det har ju blivit...
Vi pratade ju för programmet om snapsvisor.
Ja, just det.
Och nu pratar vi om vaggvisor.
Ja, det har ju blivit det, och de är ju också... De är ju besläktade på så sätt att de ofta har fört en lite undanskymd tillvaro. De är inte det första som har upptecknats. Och sen är det att vi som visforskare, när vi går in och ser det material, så kan vi ju missbedöma det ibland. Vi kan ju uppfatta att en visa som har många strofer egentligen är enstrofingar eller småvisor radade på varann.
Ja, och sen inbillar jag mig att många visor som vi kanske idag bara kan de första fyra raderna är att de har, att det finns 250 verser till någonstans.
Ja,
det tycker jag har upptäckt många gånger i livet, att något som jag trodde var färdigt här visar sig ha fler verser
nedtecknade. Ja, absolut. Och det du kan också hitta är att jag pratade om rader som byggstenar. Men du kan också hitta hela verser eller strofer, som man säger, som kan flytta på sig. Och de kan hitta ena stund. Det finns en som är som brukar med tack för supen som jag fick, den gick lustigt neder. Och den kan du hitta sist i till exempel sån här när de gick med stjärngossarna och tiggde pengar, och då var det tack för supen som jag fick, sjunger om det avslutningsvis för de har fått pengar, va?
Ja, just det, vi pratade nu om förstadiet till Lucia-tåg,
ja,
alltså embryoaxyn.
Ja, men precis, va? Eller också,
ja, jäknarna gick och tiggde.
Ja, exakt, va? Men det här är en sån typ av strof. Men du kan också hitta den som en som spelmannen, när de spelade så kunde de använda den här tack för supen som jag fick när de hade fått spelpengar. Och den kan alltså vandra runt, rätt som det så hittar den i helt nya sammanhang. Och det finns fler sådana här exempel. Och, de här, och inte minst gäller det också då de här som man använder till när man dansar ringdanser och sånglekar. Så att det är ett oerhört svårfångat material om man nu får lust att fånga det. Vilket jag kanske har. men alltså, samtidigt är det också en textvärld som är väldigt... Det är kul, alltså. Man hittar ju roliga formuleringar som kan göra en glad.
Ja, och jag menar... när jag har stått och vaggat mina tre som sketungar, så börjar man väl kanske med Byssan Lull, och så tar jag den versen som jag kommer ihåg, och sen så envisas barnet med att inte somna, så då får jag ju börja hitta på.
Ja, och då hittar du på återigen på Fiskeskärsmelodin.
Nej, då hittar jag på Byssan Lull-melodin.
Ja, men det är Fiskeskärsmelodin.
Nej, det är ju samma.
Ja. Just det. Du, ja, det du gör, va?
Då är det ju som Kalanka och Tränne på Åsöner.
Nej, men det är precis så det fungerar.
Det fanns de tre bröderna Marx, och så då börjar jag hitta på nya texter, och det tänker jag att det kan ju inte jag vara ensam om. Alltså, så att
nej.
Det måste jag skaldats liksom, oräkneligt antal varianter.
Ja, visst, va? Och det är en norsk visforskare som heter Vele Espeland. Han myntade begreppet ändlösa visor om vaggvisen, och det egentligen är det handlar om. Det slutar ju inte förrän ungen har somnat.
Nej.
Det är ju det, va, som är målet. Det är ju inte något annat. Va? Du vill ju att barnet ska sova. Och du märker att du sover. Och slutar du sjunga så vet du ju precis hur det är om du har provat. Nämligen plötsligt så öppnas ögonen och du har en klar, skarp blick som stirrar på dig. Och du förstår att här måste jag fortsätta att sjunga. Och då gäller det bara att fortsätta.
Ja, precis. Och på det viset så kan vi liksom ana att nya verser har tillkommit. Men,
ja.
Men de kan, jag tänker att de är liksom av efemär natur, som Gunnar Sträng hade sagt. Alltså övergående natur.
Jo,
alltså, de kanske
kan
aldrig liksom ens fastnar i mitt huvud.
Och sen också, jag kommer på nu när vi pratar om det, att det betyder ju också att när du går in och tittar, om du till exempel får för dig, nu är inte, om allt material vore digitaliserat, då skulle du kunna söka på ordet vaggvisa och så skulle du kunna få upp det mest häpnadsväckande, utan ofta hittar du det på ett helt annat sätt. Va? Och då hittade jag till exempel, så finns det en, man brukar kalla det för nästan en skämtballad, eller som är väldigt fascinerande. Jag vet inte, riddaren fin konfusen fej, han går sig på gården, axlar sitt skinn, han gångar i kammaren in och så vidare.
Riddaren fin konfusen fej, han går sig på gården, han går sig på råd, han arlar sitt skinn, så gångar han sig i kammaren in till själva kungen i tjej. Och sitter ni här själva kungen i tjej, allt över ett bord, får jag taga er dotter till äkta? Det ska ni fråga hennes moder till råda. Ska så göra, sa fusen fej.
Oerhört lång egentligen balladparodi, skulle man kunna säga.
Jag undrar om inte jag har sett den här liksom i något Lennart Helsings sammanhang.
Ja.
Lennart Helsings satte sitt namn på ett antal sådana här pixiböcker, små kvadratiska böckerna.
Ja, det kan finnas i Äppel Peppel eller någon av dem.
Ja,
där.
Precis. Och en del av dem var ju samlingar.
Ja, och
han har ju inte tagit åt sig äran för texterna, utan redaktörskapet.
Som ett rent stickspår så har ju till exempel William Stenhammar använt det här i ett stycke, så han använt riddaren fin konfusen fej. Men jag hittade en novell från 1840-talet, 50-talet någon gång, som jag ramlade på, där det är en som ska sjunga och vagga ett barn till söms och sjunger riddaren fin konfusen fej. Den är ju jättelång, va? Och den här som beskriver det här som är åhörare säger att han tror skulle bli galen för att han var tvungen att höra hela den här visan innan ungen somnade, för det är ju en sån här så att den byggs på, va? Så den kan bli längre och längre och längre och längre, och till slut tar den aldrig slut. Och det är ju en visa som skulle aldrig säga att det har varit en vaggvisa, men det var det.
Riddaren fin konfusen fej, han går sig på gården, han går sig på råd, han alar sitt skinn, så gångar han sig i kammaren in till fru Hicka, fru Bicka.
Jag tänker förutom, alltså vi kan ju tänka oss att det finns som vissa ämnen som ofta återkommer i de här visorna. Det finns ju ofta ett imperativ, liksom vyss, sov och så här. Alltså det finns vissa verb som återkommer, och kanske vissa motiv, alltså när man beskriver vad finns i det här rummet. Ja, där är katten som leker med garnet, och där är med pappa eller far som sitter och täljer på någon toffla eller vad det nu kan vara.
Men det du ser alltså då, det är ju nämligen det att om du tittar på de gamla visorna, det du ser där, det är ju alltså i innehållet, så är det som beskrivs, det är ju det som är nära i det gamla samhället. Det är hästen, det är kon, som du säger, va? Det är mamma, det är pappa, det är syster, det är bror. Och vad de gör, det kan du få veta, va? Men sen kan du också få veta hur den här som vaggar en eller den som sjunger, hur de uppfattar männen till exempel. Det är ju såna här visor om män som har dragit iväg, stackars lite barn som har så många farar som finns överallt i den här jorden. Eller loppan bet med man ihjäl långt bort i skogen, så skönt att jag var med honom, sådana va. Och det här får de här små barnen höra fast de inte vet att de hör det. Och,
men de här finns alltså, det är autentiska exempel.
Ja, det här är exempel på innehåll och sen även då de här som... Tusselulla lilla barn är stor i ändan som en kvarn och sån här som liksom förnedrar det här lilla barnet på olika sätt va? Och sen kan du hitta också vaggvisorna insprängda i det muntliga berättandet och där finns ju en historia som är vida spridd och som går tillbaka faktiskt till Boccaccios Decamerone och det är när den unga hustrun som har en gammal gubbe skaffar sig en älskare och för att älskaren ska förstå att det är fritt fram så sätter hon upp en signal, eller tvärtom, hon sätter upp en signal när gubben är hemma. Och sen är det då vid ett tillfälle när hon har antingen vänt den här signalen fel eller också glömt att sätta dit den och sen sitter hon och vaggar sitt barn i vaggan och då skymtar hon älskaren i gluggen. Där han sitter och tittar in och då börjar hon sjunga för barnet. Men signalerar till älskaren och sjunger hon då liksom jag ser ditt milda öga, sätta lilla vännen min igenom fönstret höga men du får inte komma in. Tussilullan, lulla leja, tussilullan, fare hemma, fare hemma. Och då så när hon håller på och sjunger så hör ju gubben att hon håller på med så frågar han men vad är det du håller på och sjunger? Och då säger hon då bara det måste något låta för att inte barnet ska gråta sjunger hon. Det vill säga det kan låta precis vad som helst och sen förstår ju älskaren då att han ska dra. Och den där är ju känd i, ja som sagt, finns i Decamerone fast utan visan, men sen dyker den upp alltså på, i 1800-tals tradition och finns det nedteckningar och handlar ett tag om en munk istället som den här kvinnan har ett förhållande med. Och finns i, har spelats in i ja, både Sveriges Radio och visarkivet. Att det är alltså också ett sätt att använda en vaggvisa på.
Ja, roligt. Jag känner inte till det här, men jag ser hela scenariot framför mig.
Just därför att texten kan handla om vad som helst.
Ja, just det. Ja. Ja, men det finns ju som vissa ord, och vi pratar om de här verben och sen är det ju lite grann det som vaggaren ser. Och sen så kan man då också tänka sig att vaggaren ibland börjar bli lite trött på det och så då börjar man liksom hitta på knasiga saker, att det är ekon som går med plogen. Alltså lite grann för att roa sig själv.
Ja, det tror kan jag. Man säga, ja, precis.
Men kan man säga någonting om hur melodiskt, alltså vilka...
Ja, men det som händer någonting sen, va? Det är därför att vi pratar ju nu här framförallt om de folkliga vaggvisorna. Och då är det väldigt ofta två melodier som bär texterna. Det är Fiskeskärsmelodin och så är det La Folian, alltså Folie de Spagne. Det är de två melodierna, framför allt Fiskeskärsmelodin som
är bär. Men vilken är Folie de Spagne? Vad är det för...
Folian, den är ju spridd i konstmusiken sedan väldigt, väldigt lång tid tillbaka. Och den har använts i alla sammanhang. Det finns varierad i konstmusiken och den har använts i folkmusiken och en vida, vida spridd. Du kan hitta massor av exempel bara du letar efter den. Va? Och du har Katten och Killingen sjungs på den melodin. Du har en som börjar 1, 2, 3, 4 sjungs på den melodin. Jag fattige Lappman som bor ute i Lappland. Mellan berg och stenar har jag mina renar till exempel. Det är små dansvisor har det varit.
Ja, och här har vi ingen upphovsperson.
Nej, vi är långt, långt, långt tillbaka. Och de här textstumparna som jag nämnde, de finns i olika uppteckningar redan på mitten av 1700-talet. Så att det är långt tillbaka, är väldigt anonymt, har ingen aning. Men sen händer det någonting på 1800-talet och det är nämligen det att det plötsligt börjar en massa skalder skriva dikter som de kallar för vaggvisor. Och de är avsedda att läsas, men plötsligt så är det då också en tonsättare som går in och tonsätter efteråt. Och då får du alltså en annan typ, va? Och det är en vaggvisa som är en konstdikt helt enkelt. Va? Och där det finns oerhört många som har testat den genren, alltså på 1800-talet. Och då är det omedelbart alltså något som hör hemma i ett konsertframförande. Du står alltså och sjunger en vaggvisa fast du är sopran, eller du står i frack och sjunger en vaggvisa. Va? Och det är inte alls meningen att du ska somna, utan ska publiken inte somna. Utan det är liksom ett sätt, ett känslouttryck egentligen om man så vill. Va?
Och då säger säger min maggrop med att då är det plötsligt lite mer konstfärdigt och det är fler toner.
Och sen har du också hela den här influensen utav de stora klassiska kompositörerna. Du har Mozart som har skrivit vaggvisor, du har Brahms och så vidare.
Ja, just det, han skrev inte sin lille pojk va, som,
ja,
som är ganska spridd.
Ja, och då kommer de här också in i Sverige och tas upp och Brahms vaggvisa till exempel, den är det säkert en del som använder och ska vagga barnen till söms med. Men det är liksom mer en, det är inte den folkliga kulturen utan det är mer en borgerlig kultur alltså då som slår igenom.
Nu i ro slumra in i bädden så fin som blomman på äng i en gungande säng.
Vi skrev Bellman också en sång,
ja,
till sin lille Karl.
Ja, det är, Bellman är ju enastående på alla sätt och vis. För att vi är ju ingen skall motsvarande i Sverige som har nått ut och blivit folklig som han. Det vill säga, hans dikter har fått vingar på ett sånt sätt att folk inte har vetat att det är Bellman som har skrivit orden. Därför att han har precis gett anklangen till det. Och han skrev ju en vaggvisa till sin son Charles.
Lilla Karl, sov sött i frid, för du får tids nog vaka. Tids nog se vår onda tid och hennes galla smaka. Världen är en sorgeö, bäst man andas skall man dö och bli moll tillbaka.
Det skrev han därför att det är en väldigt sorglig dikt. Den är väldigt, alltså den slutar ju med tills nog ser en onda värld och jag blir mull tillbaka, slutar du med. Va? Det är ju förfärligt egentligen. Va?
Men jorden är en sorg. Man var väldigt medveten om dödens existens.
Ja, och det, i det här fallet var det också speciellt därför att hans lille Charles storebror Elias hade gått bort. Han var bara 3 år eller 2 och hade dött alldeles strax innan. När han skrev den här, så han var liksom i ett sånt svårmod om man så vill. Va? Skrev den på Fiskeskärsmelodin. Flera strofer, men framförallt den första strofen, den har fått anklang i folksjälen och den har fått en enorm spridning och folk vet inte att det är Bellman som skrev det för sin lille son Charles, utan då har man anpassat den till det lilla barnet som ska sova. Det kan vara lilla Olle, sov nu Sötterfrid, eller lilla Anna, eller vem det nu är som ligger i vaggan, eller sov i, och så vidare, och så varierat. Men att det är Bellman, det kommer man, det vet man inte, och det är intressant därför att det är en bra visa, att man tycker om att sjunga den. Och återigen Fiskeskärsmelodin som bär den.
Ja, just det. Jag tänker på det vi pratade om i vårt förra samtal, alltså supervis, och där har ju Bellman också gett ett bidrag, för jag tror att, tycker du att graven är för djup, ja, novellans, så tar det då en sup. Ta det sen lite och en, lite två, lite tre, så då är du nöjd. Den har ju många gånger framförts vid i sypsammanhang och ja, kanske inte alla som varit med där vet, nej, att det är den gode Carl Michael som skrivit.
Nej, men alltså inte visste jag att det var han som har skrivit Gubben Noak när jag var liten.
Nej, just det. Nej. Så då har vi ytterligare liksom, att även liksom barnvisematerialet där det ju också finns ganska många, många sånger utan kända upphovsmän. Även där har liksom Bellman letat sig in. Och i det fallet har du då, jag hörde ju varianter på den långt innan jag hörde Bellmans,
ja,
original.
Precis, exakt.
När han skulle bädda hittade, ja, han en gädda och så. Ja,
just det, precis.
Det var ju sådana man skönt som barn innan man förstod att det finns tydligen en berättelse där om någon som planterar vin.
Gubben Noak var en hedersman. Kom igen! När han gick ur arken planterade han på marken mycket vin, ja, mycket vin, ja, detta gjorde han.
Ja, men precis, Bellman, han är ju en av de där som har skrivit saker som sen har liksom letat sig, ja, in i någon sorts folkarv. Å andra sidan kan man väl säga att han också plockade. För att han,
ja, absolut. Jag
han,
menar,
han var liksom Taube och Cornelis, ett läskpapper.
Ja, ja, och använde melodierna på det sättet. Alltså Fiskeskärsmelodin i det här fallet då. Va? Ja, men visst är det så. Va? Men annars så, det är inte så många skalder egentligen som har skrivit texter som har av vaggvisekaraktär som har fortsatt som vaggvis eller spritt. Så jag nämnde Dalin. Till exempel var med Sorbe Bellman och sen har du Samuel Hedborn med Uteblåser sommarvind. Och sen kommer Stagnelius har skrivit en som heter Lille Kalle med sitt svärd som har sjungits en del.
Lilla Kalle med ett svärd vid sin vänstra sida hastar ut i riddarfärd att mot trollen strida. Vit är hans häst, guldprydd hans väst, fjädrarna svaja på hatten.
Men inte på samma sätt som de här. Och det är ju också, alltså jag har också tittat lite grann på, alltså de här vaggvisorna, de har ju inte egentligen funnits i tryck som har varit tryckt, som har varit vända till en sjungande allmänhet. För att en sak är att du hittar såna här insamlarnas utgåvor, men de vänder sig ju till en publik som är intresserad av materialet som ett insamlat material ur folkdjupen. Men sen har du publikationer som vänder sig till en bredare allmänhet, och då har du alltså då direkt tryckta sångböcker. Och vi har Nils Lilja som gav ut Violen. Och sen har vi denna Theodor Öberg, ständigt närvarande, som gav ut en bok som heter Vid vaggan. Och sen
just det, han gav ut väldigt många olika samlingar.
Han gav ut väldigt många olika sammanhang. Men till exempel Skillingtryck, som verkligen var det medium som vände sig till den breda befolkningen, där hittar du nästan aldrig vaggvisor. Det var vaggvisor som fungerade i den stund där du skulle vagga barnet. Då hade du ingen tryckt förlaga. Så de vaggvisor som du kan hitta i Skillingtryck, det är, ja, det finns en liten tokig sak som heter Lilla Peder, han hade en vagn, i den skulle han åka. Han hade en guldpiska i sin hand och piskade alla han råka. Det är ju en jättehemsk text. Alltså en liten, ja, en liten otäck adelsman antagligen.
Ja,
som ger sig på och piskar alla han ska råka. Va? Och den där har rötter i 1700-talet. Och den dyker upp i Skillingtryck på 1920-talet. Men inte frekvent, utan bara någon enstaka gång. Men den har blivit jättepopulär i folktraditionen. Många, många har sjungit den. Och jag hittade där Expressen hade gjort en efterlysning efter vaggvisor på 70-talet. Då skickade folk in den här, den kunde de. Men då var det inte lilla herr Peder som åkte, utan det kunde vara lilla Anna. Eller det kunde vara någon annan namngiven person som var ute och åkte. Nästan alla lät honom fortfarande piska. Utom de som lät honom hälsa på dem han mötte. Och då spökade en tillrättaläggare här i mellanledet. Och vem kan det vara? Jo, Alice Tegnér. Hon tog upp den där och gjorde en ny melodi, men hon ville inte att piskan skulle vina över dem han råkade, utan hon tyckte det var bättre att de hälsade.
Ja, ja, och det kanske hon gjorde
det,
rätt.
Det tycker kanske jag med, för den är ju lite, det är inte riktigt trevlig. Alltså, piskade alla han råkade.
Men samtidigt ska man,
drängar hade han nog till husets behov. Va?
Men samtidigt, Alice Tegnér, det är väl i den här, alltså, hon som leker med sin docka. Oj, 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 ett sånt besvär man har.
Ja.
Där finns ju en vers att man ska smälla och smälla, ja, 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 och smälla det, lilla, ja, just sin. Just alltså, det. Så det, alltså, det var ju inte så att Tegnér skydde för barn och våld.
Nej, nej, och jag menar, det har du ju tillbaka i vaggvisen också, för där har du ju fågeln sitter i päronträ, och han tycker ju absolut att barnet ska smiskas.
Mm.
Och då säger man, nej men snälla fågel, sjung inte så, lilla Olle han är nog snäll ändå. Utan att han behöver smaka riset, eller hur varianterna nu kan vara.
Mm. Men precis, det kanske i det här fallet, i Alice Tegnérs fall, så var det alltså, att vuxna slår barn är rimligt, men barn ska inte ha tillgång till
men
piskor.
Men barn ska inte ha tillgång att slå vuxna, som i det här fallet var väl alltså lika mycket tjänarna och de som han slog, skulle jag kunna tänka mig, i visan.
Mm. Har vi någonting mer vi behöver säga om vaggvis? Någonting som...
Ja, jag vet inte vad vi har glömt här.
Snapsvisor som vi pratade om förra gången, det konstaterar vi när vi har tryckt på stoppet, det är ett svenskt fenomen.
Mm, alltså den här formen när du tar en känd melodi och sätter nya ord till som följer snapsarnas ordning, då är det ju svenskspråkiga delar av världen, det vill säga Sverige och Svensk Finland.
Men vaggvisan däremot tänker jag att det måste ju vara ett internationellt fenomen.
Ja, men det är klart det. Jag menar, jag har inte blickat så mycket ut över världen, men det säger sig självt att det är. Därför att det är återigen det här behovet av att sjunga eller låta något när du har ett litet barn i famnen. Men väldigt många av de här, vad ska jag säga, stora vaggvisertyper, om man nu kan våga prata om det när jag nyss har sagt att man inte kan sortera in dem, de finns kända i hela Norden. Inte minst i Danmark kan du hitta förebilder till dem. Eller förebilder, att de har funnits där. De behöver ju inte ha varit danska från början. De kan ju till och med komma från Tyskland eller Holland. Nu har vi uttryckt mig tillräckligt virrigt, eller hur? Va?
Ja, men med snedtänkt mat mätt, helt stringent. ja, men, och det här är ju liksom en genre som ju då har liksom, normalt går i riktningen vuxen till barn. Men det finns ju åtminstone liksom i konstvaggvisetraditionen så finns det ju också vaggvisor vuxna till vuxna.
Ja.
Återigen Cornelis har sjungit in en fantastiskt fin Lars Forssell-text som heter, vill jag minnas, vaggvisa till Cornelis, Bim och alla andra människor på jorden.
Ja, det stämmer.
Nu sover Lasse, nu sover Pia, drömmen är fri, så nu är de fria. Dansar i lingonriset, slipper tänka på priset. Nu drömmer Greta och Elis, nu drömmer Bim och Cornelis. Om allt här i världen ber man om lov, men man sover i frihet, så sov, sov.
Så det finns ju, men då öppnar vi dörren till...
Ja, och då öppnar vi till den där dörren som jag väljer att kalla estradmusik. Den är skriven för en... Du står för en scen och framför den för det mesta.
Just det, och så då faller den utanför ramen. Och vi är ju aldrig någonsin utanför våra ramar.
Vi frågar ni om vi ens är inne i ramen, jag vet inte riktigt säkert.
Ja, men vi har väl fått sagt något, hoppas jag, om fenomenet vaggvisor. Så att jag säger väl, Kristina Mattsson, stort tack för att du tog dig tid igen.
Tack så mycket.
Och podden har fortfarande samma namn.
Och vad var det?
Ja, vad var nu det?
Ja, jag kommer absolut inte ihåg.
Jag har ju sagt det flera gånger under samtalets gång. Men okej, den heter Snedtänkt. Och den klipps av Linus Kulin och den mixas av Andy Lundgren. Och jag gissar att du inte har någon aning om vad vi ska prata om i nästa vecka.
Nej.
Nej, för det har inte jag heller.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.
AB.